så hårt satta att liksom jag fick rådet att så här, var tyst, så här, gå under jorden, jobba på ett helt vanligt jobb. Sen kanske du kan vara tänkbar på en synlig position igen.
Hur ska jag säga ditt namn så det blir så här helt rätt?
Jag vet inte längre.
Det där. Oh my god, sån hög igenkänningsfaktor.
De har misshandlat dig in i det sista.
Vad föredrar du då om jag ska introducera dig liksom propert?
Seher Yılmaz.
Seher Yılmaz.
Ja.
Jag kan säga det. Jag ville egentligen bara flexa mina interkulturella kompetenser. All right, så vi har Seher Yılmaz här. Och det är lite svårt att presentera dig. Alltså på ett bra sätt. För du har gjort otroligt mycket. Därför att jag känner dig. Och jag har sett dig på så här, tv, hört dig på radio massa gånger. Och alltså, jag visste inte riktigt vart jag skulle börja. Så jag tänkte, okej, men jag börjar med första gången jag träffade dig. Jag vet inte om du minns det här, men det var på Rättviseförmedlingen. De hade en grej som kallades för expansionsråd.
Det minns jag.
Du minns mer eller minns du det?
Båda.
Okej, bra. Och så satt vi där och vi var rätt så synkade typ i de här grejerna vi tog upp. Så det var omöjligt att missa dig. Men det var i min värld var det så här, var kommer den här personen ifrån? Jag hade liksom aldrig, våra vägar hade aldrig korsat innan. Och jag var så här, när vi blev rekryterade till styrelsen, så när du blev ordförande, när du blev föreslagen som ordförande, det kändes så otroligt självklart att du skulle vara det. För jag minns att du verkligen var så här. Nu ser man inte det, men du verkligen så här pekar med alla handen och det var så här, det var omöjligt att misstolka vad du hade att säga.
Ja, men det var ju inte heller så svårt ska jag säga, för Rättviseförmedlingens styrelse var ju fantastisk, men man hade ju ingen föreningsvana på det sättet i styrelsen, och min föreningsbakgrund gjorde att jag klev in och var så här, var är dagordningen?
Mm.
Och alla bara, vilken dagordning?
Vilken dagordning? Och du kom ju från den världen, eller hur? Vad var det du hade gjort innan dess?
Jag har varit ordförande för en organisation som på min tid hette Elevorganisationen, som samlar en massa elevråd och elevkårer runt om i Sverige. Så det gjorde jag i 2 år, och sen har jag varit ordförande för en organisation som heter LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, som samlar som egentligen är den samlade svenska ungdomsrörelsen. Sen var Rättviseförmedlingen mitt tredje ordförande.
Så det var lite av ett hopp på något sätt ändå? Alltså att komma till en förening som inte var en förening typ?
Det var det absolut. Det fanns en massa föreningstekniska saker som var katastrof på Rättviseförmedlingen. Det gick ju bra ändå.
Vi ska ju också prata om början. Och det började i Lund.
Så det började egentligen i Kristianstad.
Ja, det var Kristianstad. Jag har jobbat så hårt på att få det här. Men okej, Kristianstad, all right.
Ja. Men jag är född i Kristianstad och sen bodde jag... Mina föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar och flyttade runt efter jobb, där jobb fanns. Så jag bodde väl i Kristianstad i 5 månader eller något, och sen flyttade vi en sväng till Småland. Och anledningen till att jag nämner det här är att jag har liksom inga minnen från varken Kristianstad eller Småland, utan mina minnen kommer från i väldigt stor utsträckning.
Du var väldigt liten då?
Väldigt, väldigt liten. Vi flyttade först till Arlöv. Där har jag några minnen, men framförallt så flyttade vi till Lund. Och det är där jag liksom har vuxit upp och har min identitet från. Men det var så intressant, för att jag föreläste på något ställe här för några veckor sedan. Och då var det en man efteråt som var språkvetare som liksom inte kunde släppa. Han ställde 1 miljon frågor om var jag var ifrån.
Och jag det är så här dubbelpipig fråga när man
exakt.
Är...
Exakt. Och jag var så här, men släpp det, vad vill du mig? Och sen framkom det att han var så här, men... Så här, det jag menar är att din dialekt inte är från Lund. Och jag var så här, men vad menar du? Jag är ju från Lund, vad vill du mig? Och han bara, är du säker på att du aldrig har bott i Småland?
Fanns det någon sekund där du tänkte att det här är rasistiskt?
Absolut.
Okej, det är den första tanken som brukar säga.
Men det sjuka var att han hörde min småländska. Och han var så här, nej men det säger någonting om hur...
Så den finns kvar liksom?
Jag har ingen aning, men han påstod det som språkvetare och var så här, nej men man blir så språket sätter sig så mycket de första åren i ens liv, att det är klart att det
löser. Han var inte språkvetare, det var ingen så här mansplaining eller
nej,
så här,
nej han var verkligen en språkvetare, utan han var så här, han bara, jag skiter var dina föräldrar är ifrån, utan så här, var har du bott i ditt liv?
Det där sätter ändå fingret på någonting, alltså det har hänt mig flera gånger när folk säger, vart är du ifrån? Och så säger jag så här, den här grejen igen, och så säger jag kanske okej, mina föräldrar från Etiopien, och nej, alltså vart i Stockholm bor du? Jag bara, varför säger du inte det då? Jag bara, ser inte att jag är svart och den här grejen kan misstolkas dramatiskt? Men hur skulle du säga att hur minns du din uppväxt i Lund?
Jag minns min uppväxt som bra. Jag vet liksom inte vad man ska säga annars om den. Men det är klart, jag också minns det som att så här, jag gick på en fantastisk grundskola, men den var stökig. Jag vet att så här, ja, men jag är uppvuxen i ett miljonprogramsområde. Jag minns många somrar hemma på gården.
Jag minns, andra åkte på resor liksom.
Exakt. Jag minns att mina föräldrar inte kunde hjälpa till med läxor. För de gick i skolan tills de var 11 år gamla. Det får man ingen gedigen utbildning av liksom. Så det finns en massa sådana saker jag minns. Jag minns att vi inte hade pengar. Att det fanns en hel del saker när det var så här. Ja, men nu är det här nya modet. Och bara, det finns inte tillgängligt för mig. Eller jag minns min pappas rädsla kring det svenska samhället. I så här behandling av kvinnor och flickor. Och så här frihet kontra... inte frihet och de diskussioner jag har fått ha hemma. Liksom.
Så du har med dig liksom politiken från modersmjölken på något sätt. Absolut. Men hur var det att vara från det här stigmatiserade området och den här skolan och växa upp i Lund?
Jag liksom tänkte inte så mycket på det faktiskt. När jag gick på grundskolan så hade ju de allra flesta det som jag. Eftersom att vi var från ett område som inte var det finaste i Lund. Så där hade vi rätt mycket lika möjligheter. Det var när jag kom till gymnasiet och plötsligt visade sig att så här, alla åker skidor. Och jag är från Skåne. Så jag tänkte så här, det är inte det vanligaste kanske man gör. Men det gjorde de.
Det var liksom en ny värld som öppnade upp för dig där.
Helt nya grejer. Hon som verkligen blev min bästa vän, som jag har en jättenära relation till även idag, när jag var hemma hos hennes föräldrar första gången, eller hemma hos henne då, och de var så här, släpper dina föräldrar ut dig? Och man bara, jag får typ gå hem senare från fester än vad min kompis fick göra.
Men på ett personligt plan då, har du känt av, eller... rättare sagt stött på hinder mer på ett personligt plan, det har handlat om dig direkt.
Jag har i och för sig ett tillfälle, och det var när jag gick på Lunds universitet. Så vet jag att det var ett konsultföretag här i Stockholm som sökte praktikanter från just mitt program. Och det här konsultbolaget jobbade med bland annat organisationsutveckling och samhällsanalys. Så. Jag söker en praktikplats.
Jag försöker lista ut vilka de är.
Jag söker en praktikplats. Jag får inte höra någonting från dem. Och det är ju helt okej att inte få en praktikplats. Absolut. Men jag ringer upp dem för jag är intresserad. Och fram tills dess har jag då varit ordförande för elevorganisationen. Jag har varit ordförande för LSU. Jag har varit en av de yngsta någonsin att sitta i en myndighetsstyrelse. Jag har gjort jättemycket som skulle kunna vara relevant för den här organisationen. Och det är så jag har skrivit mitt brev. Så här, det är inte bara ni som kommer bidra till mig. Jag kommer bidra till er. Jag ringer upp och frågar så här, hej, jag skulle bara vilja ha lite feedback på min ansökan. Vad var det som gjorde att jag inte kom in här? Och då börjar de att svara så här, det krävs att man har gjort något mer än att ha bara gått till skolan för att få praktik här. Och då läste jag upp de sakerna så här, jag har ju gjort de här sakerna, jag förstår helt och hållet, men jag har gjort de här grejerna vilket jag tror är relevant för er som jobbar med organisationsutveckling och samhällsanalys. Och då blev den här personen jättestressad, för uppenbarligen, de hade inte läst mitt brev. För jag är helt övertygad om att jag hade fått praktikplats.
Du sållades bort.
Ja, och sen om jag sållades bort för att de tog in en så här brorson, eller om jag sållades bort på grund av mitt namn, det vet inte jag.
Fortfarande illa oavsett egentligen.
Men jag sållades bort och hon kunde inte svara på det. Hon var så här, det var säkert någon mer kvalificerad. Och bara, ärligt talat, jag vet inga andra som har suttit i en myndighetsstyrelse i den här åldern. Så här, jag är ledsen.
Okej, det här konsultbolaget är på min shitlist.
Ja, min med. Jag skulle aldrig söka jobb.
Ja, exakt. Alltså, då var du inne liksom i föreningslivet, ordförande-viben. Mm. Och om vi säger fast forward så blir du ju, alltså du blir ordförande i rättviseförmedlingen. Och så där någonstans så blir det ju känd för en bredare allmänhet. Alltså jag var ju med när det här hände, men det slungades under ut ganska...
Ja, det gick helt sjukt.
Ja, det var så här ett pressmeddelande och sen var du all over the place.
Nej, men det var så överallt. Sjukt, för jag var helt övertygad om att ingen skulle bry sig. Att så här, men rättviseförmedlingen var inte... Jag var inte grundare, det var inte min bebis. Jag tänkte så här, ja, men sen när de byter ordförande så kommer ingen bry sig. Så jag på morgonen var jag och tränade... och pressmeddelandet gick ut. Och så gick jag så här, men tränade klart. Ingen ringde. Så jag bara så här, då är det väl ingen som bryr sig då.
Ja, och det var precis det första, när det kommunicerades först, ut. Första, kablades ut, ja.
Exakt. Ja. Gick och duschade. Och sen började det ringa när jag kommit ut från duschen. Och liksom, och sen slutade inte ringa på typ 6 månader. Alltså jag var med i alla mediala sammanhang.
Det var det man kan sannoliken.
Tänka sig. Ja. Helt sjukt faktiskt.
Hur var den upplevelsen? Alltså gå ändå från att vara... Ja, inte i alla fall in the public eye, men ändå bara, du gjorde en massa jobb, men nu var du ju... jag har ju, morgonsoffan och grejer.
Jag var ju skolad i det sedan mina tidigare uppdrag. Så morgonsoffan satt jag ju första gången när jag var 18. Okay. Och satt och debatterade mot Jan Björklund i skolpolitik live. Så jag var relativt skolad, ska man säga. Vilket nog var skönt. För det var ingen annan som hade tid att skola mig på Rättviseförmedlingen. Vi var inte så himla liten.
Så det var mer omfattningen kanske som var ny?
Ja, precis. Och det som var skönt var att jag jobbade på en PR-byrå som var så här, men det är klart du kan ta tid till det här. Du behöver inte rapportera någon tid eller liksom, utan så här, så länge du sköter ditt jobb samtidigt. Och de fattade ju värdet av det. Mm. Vilket gjorde att jag var rätt fri. Och det underlättade ju såklart också. Det hade varit mycket svårare om jag hade varit lärare att just ta det. Tid till alla de här grejerna.
Hur var det att bli ordförande för, alltså ändå, du kan väl också säga några ord om Rättviseförmedlingen, tänker jag, för de som inte...
Ja, men Rättviseförmedlingen var en organisation som jobbade egentligen med att bryta idén om vem som har kompetens. Genom att efterlysa personer som bryter mot normen, som kunde olika saker. Och så gjordes det långa, långa listor på folk för att visa att de finns visst. Du behöver bara leta utanför din egen
just det.
Telefonbok. Mm. Så det var väl basically grejen.
Och du kommer in i den här organisationen som också så här, har jobbat mycket med jämställdhet, mycket med kön, vem som bryter mot manlighetsnorm. Och du kommer in.
Mm. Jag kom in lite med idén att så här, nu behöver vi bredda oss. Och det var ju fullt rimligt då att ta in mig, det var jättefint. Och jag var så himla naiv, ska jag säga.
På vilket sätt?
Jag tänkte så här, okej, vi har fört statistik över kön och vi har gjort listor på typ kvinnor framför allt. Vi gjorde även listor på män i områden där de var underrepresenterade.
Så det är bra att säga det så att det inte... Ja. Så, exakt. Ja. Så Twitter kan lugna ner er.
Ni hör, jag är skolad i det här.
Ja, exakt.
Jag var oerhört naiv och tänkte, nu ska vi göra exakt samma sak fast på en ny diskrimineringsgrund. Det är inte jag som har hittat på diskrimineringsgrunden. Den finns. Det är inte jag som har hittat på faktan. Den finns. Liksom. Så jag gick ut glatt och sa, nu ska vi prata om vithetsnormen. Jag tänkte inte mer på det. Nej. Och det gick bra faktiskt första tiden. Journalister var mer intresserade av så här, vad är det ni egentligen ska göra? Hur ska det gå till?
De var ganska så här neutralt eller positivt inställda till det här. De tyckte det var spännande och kul.
Ja, och det intressanta var att företag började höra av sig. Och var så här, ja, vi behöver det. Vi kan inte rekrytera med mångfald. Hur gör man det? Så jag menar, det fanns ju också... skriande behov av personer som kunde hjälpa till att bredda nätverk.
Just det.
Så vi körde på. Men det som hände var att det tog typ ett dygn från det där pressmeddelandet och vithetsnorm till att Avpixlat skrev om mig.
Mm, alltså.
Och det för mig var ju något nytt såklart. Men det var också något nytt för Rättviseförmedlingen. För man hade jobbat med kön och
det hade varit alltså lite frid och fröjd. Alltså.
Ja, man hade jobbat jättehårt såklart på att bli omtyckt från alla läger och håll. Men vi är så vana vid att prata om det i Sverige. Så det var inte kontroversiellt. Det var snarare så här, gud, kolla ett verktyg som löser min ångest kopplat till jämställdhet. Och nu tänkte jag göra exakt samma sak.
Det är mer institutionaliserat och mer inarbetat.
Absolut.
Men när vi ska prata om R-ordet, då blir det...
Absolut.
Jag tänkte mycket på dig när det här hände. Och vi pratade också. Jag har själv aldrig varit en sån storm. Jag tror att dels beror på att jag faktiskt är man.
Det tror jag nog.
Ja, alltså, exakt. De har varit på mig flera gånger och försökt. De har inte riktigt lyckats. Men i ditt fall så var det var rätt så brutalt.
Mm.
Just Avpixlat också, som är liksom, det är en rasistisk apparat.
Det är det.
Vad sa de? Vad skrev de om dig?
Jag minns inte exakt vad de skrev den gången. Det var ju inte första gången. Nej, eller men... sista gången. Det var första, men inte, absolut
Nej,
inte
precis,
sista gången.
Precis.
Nej, men det var väl att jag var en rasist som skulle göra rasistiska saker.
Alltså, vad sa de annat då? Alltså, var det personliga påhopp? Var det någon gång? Alltså, hur kände du kring hela den här processen?
Nej, men för mig var det ett tecken på att nu gör vi någonting som man uppenbarligen är ovan vid att göra. Som sagt, jag gick in väldigt naivt i det här och tänkte att nu ska vi bara ta oss an en ny diskrimineringsgrund. Egentligen inte svårare än så.
Du såg det för vad det var, du tog det som en organisatorisk fråga.
Typ. Ja, ja. Men insåg att så uppfattas det ju inte. Men det som också hände 2014 var att det var allt fler som började prata om rasifiering och den här typen av strukturer i samhället. Det var inte bara Rättviseförmedlingen. Jag tror att det var Svenskan som gjorde en lång artikelserie om de här frågorna, där bland annat du var med. Det fanns en plattform som heter Rummet som drev de här frågorna. Det fanns en massa olika
röster. Det hände liksom någonting. Det var liksom lite av en...
2014 var lite ett peakår för det.
Ja. Och du var mitt i den här stormen ändå på något sätt.
Ja. Men när någonting får pika så kommer det också komma mot, liksom, motkrafter som vill trycka ner det. För det är klart att det är att ifrågasätta en maktstruktur. Mm. Det är klart att det är att säga, så här kan vi inte ha det. Det finns en massa människor som aldrig får synas, höras, ta plats, visa vad de går för. Och det är ju att utmana makten. Mm. Det är ju att utmana status quo. Och det vill ju inte folk att man ska göra.
Men hur hanterar du allt det här då? Alltså,
rent personligt, tänker du?
Ja, jag tänker alltså att ändå att folk skriver saker om en och att man hamnar i olustiga sammanhang, för att uttrycka det milt.
Mm. Nej, men delvis de här rasistiska, rent rasistiska sidorna, för mig var det, det är klart att det är obehagligt. Det är klart att det är jättemärkligt. Det sjuka är att man vänjer sig lite grann och säger så här, ja, det är bara de som skriver. Det jobbigare blir när det där sen börjar finnas på ledarsplats i helt vanliga tidningar eller på Twitter, där man ifrågasätts för den person man är. Så det är klart att det fanns dagar jag gick hem från mitt uppdrag som ordförande och gick hem till min man och sa så här, har jag blivit galen? Är jag rasist? Gör jag något som är helt sjukt? Mm. Eller liksom, jag behövde någon som kunde...
lite på din...
Ja, jag behövde någon som så här, ett ankare som sa så här, nej, så här, det är klart att du inte är. Det finns en skevhet i samhället och det är väl jättebra att du lyfter på den stenen. Men när man får ett så massivt motstånd som det kunde kännas som, och vi tappade Rättviseförmedlingen, tappade en samarbetspartner som tyckte att vi var obehagliga och gjorde konstiga saker. Det är klart att man till slut ifrågasätter, så här, är det jag som är galen eller är det världen som är galen?
Mm. Och det då, är inte du, men obviously, det är världen som är galen.
Ja, men då har det handlat om att ha folk nära mig som inte är så här Rättviseförmedlingens styrelse, utan vänner som kan backa upp och säga, nej, men du är inte galen. Och vi, så här, du är fortfarande samma person. Så
det, jag tror att det var någon period där du var den som de liksom var på mest.
Absolut.
Och det måste jag ha känt, alltså hur var den känslan när det var så många som ändå drev det och det var så här, av någon anledning så, det som du säger, det var inte bara de här rasistiska sajterna.
Nej, men jag blev ju någon slags...
migrerade ju till stora konton och...
Nej, men det är klart att det blev jag, och det är inte så konstigt för att jag fick så mycket utrymme, som sagt, all media tog in mig. Alltså jag var med i L, jag var inte bara med liksom i DN, utan jag var med i L, jag var med i Femina, jag fick vara med i massa märkliga sammanhang, jag fick följa med Hope som vi samarbetade med på Guldknappen, alltså så här modesammanhang. Jag fick göra en massa saker som inte alla som driver de här frågorna får tillträde till. Och det är klart att det är roligast då att liksom sticka hål på den personen eller att trycka ner den personen. Men det som är liksom någonstans, jag har aldrig fått, jag fick ett brev skickat till jobbet som var lite så här ihopklistrade saker om mig och om samhället. Och sen har jag fått ett handskrivet brev hem, men det hände bara för ett par månader sedan, tror jag. Och jag fattar att det inte var en nazistisk organisation, men de var ändå så här, vi vet var du bor, för börjar man få brev hem, då vet de var man bor liksom. Och jag hade inte reflekterat över det tidigare, men så skulle vi fundera på att flytta, och då sa min man att nu stryker vi idén om att bo på bottenplan.
Så ni har blivit tvungna att vidta åtgärder på grund av de här sakerna?
Ja, eller i alla fall inte, så här, vi flyttade inte på grund av hot, men när vi, för jag var så här, det var så fint med
det
uteplats.
Det finns med i ekvationen på något vänster.
Men och han var så här, nej, men vi kan inte bo på bottenplan. Vi har barn, vi kan inte göra det.
Och det, alltså det här är så dubbelt för mig, för att å ena sidan så vill jag ställa frågan typ, du verkar ha så mycket passion, var kommer det här drivet ifrån? Du gick igenom det här. Å andra sidan är jag så här, det här är fucked up. Jag är så här, det här är oacceptabelt. Ja, men, hat som hotar det demokratiska samtalet och så, där specifika kroppar är direkta måltavlor. Så jag känner mig så här lite dubbel i min nästa fråga, för jag vill delvis fråga så här, men du tog det ändå igenom det. Vad är det som driver dig att göra det här?
Men jag ser att jag har en viss förmåga att ändå driva det, och jag har lärt mig att röra mig i vita organisationer, vilket gör att jag blir insläppt. Och då känns det som att det är min förbannade plikt att göra det lite grann. Jag har ju pratat väldigt mycket om de här frågorna om rasifiering och vithet i offentligheten och åkt på en hel del stryk. Och jag är väldigt glad över att jag ändå har klarat mig. Det gör att jag kan liksom lite så här sänka axlarna och känna så här, det kommer gå bra ändå. För det är klart att det har funnits tillfällen när jag tänkt så här, jag är körd för alltid. Jag tog uppdraget på Rättviseförmedlingen. Jag drev frågor och jag var verkligen inte ensam om att göra det. Men jag är en av dem som hängts ut oftast i offentligheten.
Ja, du var ansiktet utåt liksom.
Precis. Och det är klart att det har funnits gånger då jag varit så här, det är kört för mig. Jag kommer aldrig kunna ta ett fint jobb här efter. En person sa till mig, ja men så här, om du någonsin vill kunna liksom jobba på vissa ställen så borde du gå till ett, liksom ett helt vanligt jobb och bara tvätta bort den här stämpeln ett par år och komma tillbaka sen. Så hårt satt det att liksom jag fick rådet att så här, var tyst, så här, gå under jorden, jobba på ett helt vanligt jobb. Sen kanske du kan vara tänkbar på en synlig position igen. Det var det handlade om. För jag ser mig själv ändå som en så här person som är bra att skicka fram i olika sammanhang. Att jag är duktig på att representera ett bolag eller en organisation. Men det rådet jag fick där var så här, det kommer aldrig hända för du är så stämplad.
Vad kände du då?
Jag kände så här, den här personen har nog rätt. Jag behöver nog typ ta ett random jobb ett tag. Och bara göra något annat. Och lite därför tror jag, efter Rättviseförmedlingen, eller under en period här innan jag gick till SVT, så har jag jobbat som konsult, kommunikationskonsult. Och det var en idé jag hade om att säga, nej, men jag ska nog inte bli så djup inom jämlikhetsfrågor eller representationsfrågor. Det är nog inte så bra för mig. Jag behöver bredda mig ytterligare för att inte fastna. Men problemet var att under hela tiden jag jobbade som kommunikationskonsult så allt jag ville läsa om, lära mig om, utveckla, jobba med var de här frågorna. Mm. Så det var som att varje dag svika min egen passion. Men jag trodde att det var det jag behövde göra. Och sen kom då annonsen ut på SVT och jag tänkte så här, det kommer aldrig gå vägen. Jag kommer aldrig få det här jobbet.
Men ändå var det någonting i dig som var så här, det här... Jag ska söka den.
Ja men absolut, jag sökte ju direkt. Jag var såhär, nej men det är mig de letar efter. Men jag var övertygad om att jag var för stämplad för att kunna få det. Så trots min kompetens. Jag var såhär, jag tror inte de kommer våga gå på min kompetens.
Du är kvalitetsstämplad såhär.
Ja.
En fråga som jag har hört dig prata väldigt mycket om, det är ju representation. Det är också en hjärtefråga för mig uppenbarligen. Men vad menar, alltså vad är representation?
När jag fick frågan, och får fortfarande frågan, så här, vem är din förebild? Så har jag aldrig haft ett namn på en person som inte representerar normen. För jag har fått se så få. Och det för mig är helt galet. Så varför har jag så få att välja på som jag kan känna igen mig? Jo men det beror ju på att de inte har funnits, de inte har fått ta plats. Så det är viktigt ur det perspektivet. Men det är också viktigt ur ett perspektiv att jag nu har barn. Mm. Jag vill att hon ska känna sig sedd. Och känna sig viktig. Och känna sig som en aktiv del av det här samhället. Och så här, om inte jag kan ge henne det. Om inte samhället kan ge henne det. Då sviker vi henne tycker jag.
Så det är lite så här, if you can see it you can believe it.
Absolut.
Det är ett bra mantra tycker jag.
Absolut.
Men om vi ska bryta ner det lite mer bara. Så här, om du ska bara skicka iväg lite så här, ett embryo till ett definitionspaket. Vad är det här? Vad behöver vi titta på? Vad det ska vara viktigt att prata om representation? Vad är det?
Jag brukar snarare inte börja med att prata om så här, vad är det som ska finnas i rummet? För det är ofta svårt att sätta fingret på. Då blir det så här, vi vill ha mångfald. Och just så stannar det där liksom.
Ordet alltså.
Ja men exakt. utan mitt angreppssätt till att prata om det är snarare så här, identifiera och definiera vad ni redan har i det här rummet. Så titta på er själva. Och när ni har gjort den kartan, då kan ni fundera på, vad saknar vi? Och det ni saknar, det måste få representeras i rummet. Det måste få finnas i rummet. Och då kommer någon säga så här, vi har anställningsstopp just nu. Exempelvis.
Got it.
Ja, men då får ni fundera på hur ni gör annars. Så här, kan ni ha fokusgrupper? Kan ni ha in experter på timbasis? Kan ni skapa andra typer av nätverk? Kan ni tänka långsiktigt? Kan ni börja läsa andra böcker? Kan ni börja hämta in inspiration någonstans ifrån? Så ni måste börja någonstans. Men att göra den kartan över så här, vilka är vi? Och sen titta på vilka som saknas.
Man börjar i liksom det normativa och så
ja. Grämmer
man därifrån. Ja, alltså det låter ju väldigt rimligt för mig. Men uppenbarligen så är det inte så, eller det var inte så i alla fall 2014. Det är fortfarande rätt så svårt att prata om R-ordet. Men det har ju faktiskt blivit lättare, tycker jag i alla fall. Mm. Det känns som att det är mer vedertaget, mer accepterat. Det är lite lättare att andas.
Absolut.
På sina håll, ska sägas. Alltså, gigantiskt i brasklapp. Men varför tror du att det är så svårt att prata om ras? Och jag ska bara säga, återigen understryka, som social konstruktion i offentligheten i Sverige.
Jag tror dels att det har att göra med vårt historiska arv. Så vi hade ett rasbiologiskt institut. Det spelar nog, det satte sina spår. För det, idén är att det är det som är att prata om ras. Och det är det inte.
Okej, så det finns liksom en förlegad bild av vad det är.
Jag tror, felaktigt absolut, eller kanske. Jag tror absolut att det är en av grejerna. En annan är att det har skett en massa rasregistrering på helt skeva grunder i Sverige i liksom nutid.
Just det, romaregistret bland annat.
Exakt. Så vi har liksom exempel på när det här har använts inte som en social konstruktion för att liksom se på makt och mönster, utan där man faktiskt har använt det för att gruppera människor för att använda det i negativa syften. Och det gör det väldigt, väldigt svårt att närma sig.
Och den historien finns i närtid liksom?
Den finns i oerhörd närtid. Sen tror jag fortfarande att en hel del personer tycker att man behöver mycket kunskap för att kunna prata om det. Man tycker att det är svårt och vilket ord får jag använda? Och så är det liksom samtidigt en politisk debatt, en samtid som är polariserat. Och då blir man rädd för att säga fel och då säger man hellre ingenting.
Så det får liksom någon slags backlash-effekt?
Absolut.
Jag tänker på argumentet till exempel att jag har hört det många gånger. Det är lite svårt att manövrera, men typ att det handlar ju om kompetens ändå. Varför ska vi titta på kroppar? Mm. Förutom det här med att det är rasist i sig, men det handlar om kompetens. Mm. Vi tittar på kompetens, det får man höra hela tiden.
När man får det argumentet så ligger det någonting i... Det finns liksom en idé i det där inbyggt om att normbrytande personer inte skulle kunna ha kompetens. Det är nästan det man säger. Man säger så här, men vi skulle ju gå på kompetens och då kan vi inte hitta en icke-vit person. Vad menar du då? Det är ju ett jättekonstigt sätt att tänka på. Så det är väl den ena tankevurpan man gör i det påståendet. Det andra man gör är att man säger att det finns en väldefinierad objektiv bild av kompetens. Snarare än att fråga sig själv, vad är det vi behöver i det här sammanhanget? Jo, men om vi är, om det är ett projekt i den här stadsdelen som ska nå ut till en målgrupp vi aldrig når ut till. Ja, men då kanske det är så att vi behöver prata om att den kompetens vi sitter på själva inte räcker till hela vägen. Ja, men då behöver vi prata om vad menar vi med kompetens till just den här tjänsten.
Just det. Hur brukar responsen vara när du ändå...
Ja, men det är ju lite så, det är så du menar.
Så någonting händer, poletten kanske trillar ner ibland när, man, ja. När du argumenterar på det här. Ja, det här är ju copy and paste till alla som lyssnar alltså.
Nej, men och sen finns det två delar till i det där. Och det ena är att man tror att det är en person som har en mångfaldskompetens. Och det man inte förstår, det är att det mångfaldiga, eller vad vi nu ska kalla det för.
Ja, provisoriskt, vi kan kalla det för mångfaldiga, jag fattar.
Uppstår liksom egentligen i mötet mellan kollegor, om vi nu ska prata rekrytering.
Just det.
Det är inte en person som ska komma in med ett visst sätt att göra saker på och lösa alla andras problem. Utan vi behöver tillsammans skapa sammanhang där vi kan få en bredd av perspektiv och idéer.
Det är en interaktiv process liksom.
Exakt. Ja, ja. Det är inte den här personen är inte mångfald. Lite tillbaka.
Så det är också lite av en tankefälla som vi behöver.
Ja. Exakt.
Sluta ha helt enkelt. Exakt. Men ha med oss liksom.
Och sen tror jag att vi behöver förstå att ibland är erfarenhet en kompetens. Och inte erfarenhet i form av så här, jag har gått 7 år på den här skolan, sen har jag jobbat 3 år på det här stället. Utan snarare så här, i vissa sammanhang så är det en kompetens att ha levt i en kropp som är på ett visst sätt. Då är den levda erfarenheten en faktisk kompetens i någonting som man ska utföra på jobbet. Det betyder inte att alla ens erfarenheter är kompetenser som ska användas på exakt det jobbet. På samma sätt som att alla kompetenser jag har inte är relevanta för just det jobbet jag har. Men vi behöver kunna prata om så här, vad menar vi med kompetens, vad menar vi med erfarenhet och när är de här samma sak?
Vi behöver
ha liksom
ett öppnare, så här, mognare klimat kring det. Precis. Vilket jag ändå börjar se sprickor in nu faktiskt. Så det är väldigt glädjande. Väldigt glädjande. Men jag tänker liksom att you made it liksom. Mm. Du är här, alltså du är rappare än någonsin. Du gör din grej och du har liksom till slut ändå landat i en mäktig institution som vi kallar för SVT. Där det är i alla fall rent tekniskt finns stora förutsättningar att förbättra representationen, att jobba med ett så pass viktigt organ. Mm. Berätta lite om ditt nya jobb på SVT.
Alltså jag ska säga att jag var inte säker på att SVT skulle våga anställa mig.
Bara det är ju ett riktigt mindfuck alltså.
Jag sökte tjänst på en annons, ska jag säga. Det är många som tror att jag blev headhuntad.
Jag var 100% övertygad om det. Men okej,
okay, absolut inte. Jag sökte ett jobb.
Du såg att jag tänkte att det här ser spännande ut.
Ja, jag tänkte så här, det här är jag. Jag tänkte inte det här ser spännande ut. Jag var så här, någon har skrivit
det här för mig. Det här är klippt och skuret.
Exakt. Sen var det ändå inte säkert att jag skulle få det såklart.
Det känns ju verkligen som det, bara när man hör titeln, liksom att jobba med speglingsuppdraget. Men berätta lite mer om det.
Nej, men jag vill ändå så här, stanna upp vid att jag inte trodde att, så här, på grund av att jag har pratat om ras och vithet, jag så var inte jag säker på att SVT skulle våga anställa mig, trots mina faktiskt kompetenser, erfarenheter, meriter, alla de delarna. För jag har varit i hetluften och varit nedtryckt, och public service är omdebatterat på gott och ont.
Ja, mer än någonsin. Ja.
Precis, mer än någonsin. Och att i det läget våga fatta beslutet att så här, nu tar vi in en person som har faktiskt kompetens, men som också har råkat ut för en massa konstiga krafter i samhället. Det förvånade mig. Och det gör mig extra stolt att jobba på SVT. Att man vågar fatta det beslutet. Och jag känner mig så oerhört välkomnad och uppbackad. Det känns magiskt.
Det gillar jag. Make shit happen.
Make shit happen. Och jag har en chef som verkligen litar på min kompetens. Och det uppskattar jag.
Shout out till din chef. Men när vi är inne på verktyg och här, ja, men the how, huret. Ge oss lite nycklar. Ge oss lite verktyg. Liksom. Speciellt när det kommer till att kunna prata om det här. Kunna driva representationsarbetet framåt.
I grund och botten så börjar det med att handla om att skapa en medvetenhet. Mm. Alltså det måste finnas en förståelse. Så här, vad handlar det här om för oss, för vår organisation? Vad är diskussionerna där ute? Varför är det viktigt? Så ta reda på det. Och det finns massa verktyg och liksom personer och texter och böcker och poddar om vad det här handlar om. Så det är väl steg ett. Och det andra steget är ju någonstans att hitta sitt eget varför. Man måste verkligen bottna i att man tror på de här frågorna och att man är redo att aktivt arbeta med. Och det behöver varje organisation formulera själv. Så varför är det här på riktigt viktigt för oss? Och sen att utarbeta konkreta metoder eller verktyg. Och då kan det handla om att så här, se över er rekryteringsprocess. Titta på var glastaken finns. Analysera ett gäng rekryteringsprocesser och se var föll vår bredd bort. Det handlar om att lära i organisationen om begrepp. Så att alla vågar prata om frågorna. Leta upp en begreppslista som finns på nätet och liksom använd den. Utbilda er i det där. Bjud in andra personer. Se till att röra er på nya ställen i stan. Alltså det är så här, egentligen återigen rätt basala, rätt basala saker.
Men du tänker att det är där man ska börja ändå?
Jag tror att man måste börja där. Ja. Och börja med ledarskapet. Så alla de här grejerna tror jag också, jag är övertygad om att vi måste börja i ledarskapet. Att ledarna bottnar, har medvetenhet, har rätt verktyg som är bestämda i organisationen.
Och visar att det här är viktigt. Absolut. Och omstrukturerar organisationen.
Och sen behöver man följa utvecklingen. Man behöver sätta mål och så behöver man följa utvecklingen och så behöver man fira sina framgångar.
Uppföljning, fira framgångar.
Och inte straffa misslyckanden. För det här kommer hända när ni ger ledare verktyg, när ni liksom klär på dem i de här frågorna, så kommer de att möta motstånd.
Ja, och det speciellt SVT, det ingår ju i arbetsbeskrivningen att bli sönderkritiserad på Twitter. Och
ja,
på,
men jag tänker också så här, i vilken organisation som helst, det kommer tillbaka en chef och bara, jag har varit på kurs, nu ska vi rekrytera på ett nytt sätt. Och så blir det dåligt. Man rekryterar en person och så blir det så här, vi testade att rekrytera mångfald, det blev inte som vi tänkt oss. Och så straffar man det beteendet.
Stanna lite på det där då. Liksom. Alltså, det där är lite av en trigger för mig. Det är att du har försökt en gång och det har inte gått bra. Och så blir det liksom någon slags implicit kollektiv bestraffning. Det var så här, vi testade att ta in en mångfaldsperson, har jag hört bokstavligen det ordet. Och det var så här, det gick ingen bra. Då är jag så här, jag har aldrig någonsin i mitt liv hört någon säga, vi anställde en vit person. Det gick ingen bra.
Nu anställer vi inte alltså,
men förstår vad jag menar? Så vi behöver inte gräva så mycket där, men jag blev bara glad att du, jag tror att jag blev glad att du tog upp det på, jag så här, det är inte bara jag alltså. Så.
Nej, absolut inte.
Det, och, jag men det är sånt som du varnar för, liksom, att inte, alltså liksom.
Så straffa inte misslyckanden. Exakt. Och både i form av straffa inte gruppen, men straffa inte den ledaren som försöker heller och kanske misslyckas. Nej, men det kanske inte går första, andra, tredje gången. Men fjärde gången kommer det funka. Kommer den där gruppen som du har satt ihop med många olika perspektiv som blev bråkig, så kommer den landa snabbt i ett fantastiskt resultat. Men vi måste liksom både fira framgångarna, mäta och se till att liksom följa upp. Men också inte straffa dem som misslyckas. För då kommer vi aldrig våga jobba med de här frågorna.
Det handlar om en sista sak här. Jag har hört dig prata mycket om att se över sitt sammanhang. Kan inte du prata lite om varför det är viktigt att se över sitt sammanhang i samband med rekrytering och representation?
Om man inte ser över sitt sammanhang så är risken att man har något odefinierat. För i och med att vi inte vågar prata om ras så blir det också så här, vi ska rekrytera med mångfald. Och så vet man knappt ens vad man letar efter. Vad betyder mångfald i det här sammanhanget? Alltså för SVT kan det handla om en massa olika saker exempelvis. Så här, är det att vi saknar, är det så att alla bor på Södermalm? Ja, men då är det vi kanske men behöver
inventering,
hantera.
Typ.
Inventera. Ja. Så hur ser det ut hos oss? Har vi alla gått på samma skolor? Ja, men då behöver vi se över det kanske. Har vi alla liknande uppväxtvillkor? Ja, men då kanske det är något annat kopplat till det vi behöver. Det behöver inte alltid vara att det är en icke-vit person du ska ta in heller. Utan så här, se över, vad menar du? Och har vi inte koll på vår egen homogenitet, om vi inte börjar i oss själva, hur ska vi då veta vad vi letar efter?
Ja.
Hur vi vill bli bättre, på vilka sätt vi vill bredda oss?
Det där är en bok. I'm just saying, alltså, jag ser en bok framför mig här, Vi har ju introducerat ett nytt segment i podden och det är tittarfrågor, och vi har fått flera frågor, men jag har plockat ut en, det ofta det vi hinner med, och det är: varför tror du att Sverige ligger så långt efter i frågor om till exempel att arbeta med ras? I relation till andra länder som ligger före.
Men en av anledningarna tror jag absolut är vår historia. Med Rasbiologiska institutet och att vi i närtid har gjort dumma saker kopplat till rasregistrering och liknande. Så det är väl den ena anledningen, absolut. Det förlamar jättemycket.
Mm.
Men sen tror jag att vi är väldigt nyvakna också. Yrvakna, jag vet inte vad man ska kalla det för.
Nyvakna, yrvakna, ja. Det är nog bra.
Jag menar, efter hösten 2015 var det en massa bolag som var så här, nu ska vi jobba med de här frågorna. Så bara kunde jag ställa frågan så här, jo, men vad har ni gjort för sådana som mig som är uppvuxen i Sverige men som bryter mot normen? Nej, men det, så här, antingen ska du precis ha satt din fot i Sverige.
Just det.
Eller så ska du vara vit. Det var nästan liksom där någonstans. Och då i det där liksom uppvaknandet så blev det att man skulle jobba med människor på flykt. Och det är fantastiskt, det är klart man ska göra det. Men kopplat till rekrytering så kanske inte det var det primära. Så, nej, men en person som inte ens kan svenska på vårt bolag där allt vi gör är på svenska. Det blir orimligt att tänka att det är vår mångfald. Mm. Då är det den här personen som kommer in på ett praktikprogram. Så bara, nej, vad gör ni på riktigt? Så jag tror att det är ett relativt nytt uppvaknande. Man tror att det här är en ny företeelse. Att det finns en mångfald bland människorna i vårt land. Sen är jag inte heller säker på att man vill riktigt.
Du är en av få som liksom i den takten och i den omfattningen ändå pratade om ras och representation. För oss som vill göra det, som kan känna oss lite nervösa, lite stressade över det, men ändå känner liksom djupt in att det är en viktig grej att göra, vi måste synliggöra de här orättvisorna baserat på hudfärg och rasifiering. Kan du bara ge oss några så handfasta tips? Vad är det vi ska tänka på när vi ska prata om det här laddade ordet?
Det kanske är ett tråkigt svar, men börjar man prata om det på det sätt som gör att folk inte blir arga eller kränkta
triggade.
Från början. Triggade.
Ja.
Så här, ja, jag använder fortfarande ordet mångfald. Och det är för att jag jobbar i vita organisationer som gillar ordet mångfald. Alltså för mig ibland är det så här, ska vi stirra oss blinda på vilka begrepp vi använder i första steget? Eller ska vi försöka komma framåt?
Mm.
Ja, men då får jag väl använda de begreppen som gör att jag kan få upp ett samtal.
Exakt, du har en mer pragmatisk inställning till det.
Jag har väldigt
och jobbar in det lite sakta.
Absolut. Det är liksom, jag tror att det är ett sätt. Återigen, det är likadant som att börja med jämställdhetsfrågan. Så här, gör det enkelt, gör det tillgängligt. Sänk alla trösklarna. I och med att det är en fråga som är så laddad för så många. Och där majoriteten ofta vill, av goda skäl, skydda minoriteter genom att inte prata om de här frågorna. För man blir så här, men det är rasistiskt att, så då gör jag det inte alls. Så liksom är risken att vi annars inte pratar om det alls. Utan så här, sänk alla trösklarna. Det må ta emot.
Så man får ha en trade-off-tanke liksom.
Så är det. Vi liksom, man måste verka inom systemet.
Jag delar verkligen det där. Jag brukar också vara väldigt noggrann med att jag har tänkt lite grann på rasifiering som ett substitut för ras ibland också. Mm. Jag har tänkt att det funkar i Sverige för att man slipper just ras. Då ser man rasifiering. Fast det pratar om samma processer. Jag brukar också vara väldigt noggrann med att säga ras som social konstruktion. Jag minns när jag var på TV4. Jag var verkligen så här. Jag får inte glömma att säga som social konstruktion. Jag skulle ändå vilja beröra, och det här är egentligen ett djupt ämne och vi skulle kunna prata om det hur länge som helst, men också det här att vi hela tiden måste vara så snälla och diplomatiska och pedagogiska och liksom ta de här omvägarna ibland. Alltså på en känslomässig nivå. Jag kan ibland känna mig utmattad av det. Jag delar dock att det är den vägen att gå, och jag har full förståelse för att, som du sa, bättre att prata om det lite grann än inte alls.
Alltså det är ju en del av att slipa ner sig själv för att få ta plats i olika sammanhang. Jag tror inte att alla ska ha den här strategin. Jag behöver att folk står på barrikaderna och är svinförbannade. Men det är inte min strategi.
Got it, så det är individuellt anpassat. Liksom. Det som funkar för dig ska du köra på. Så här, det här har varit inspirerande och informativt. Tack så mycket för att du kom. Jag vill gratulera SVT till att de har fått dig. Och jag vill göra en shoutout från en mäktig plattform till en annan. Alltså den här podden, förhoppningsvis blir den mäktig. att jag vill se dig som chef framöver där borta. Och du har också inspirerat mig att säga mitt namn rätt också. Så jag avslutar med att säga hej då från Börjet Gavrahariet.
Tack.